Med vilken känsla lämnade ni salongen efter att ni hade sett uppsättningen Muistopäivä på Nationalteaterns lilla scen?
Någon slags värme, kanske inte glädje, men också ett slags lite överraskad över min egen reaktion med vetskapen om att det ändå var en pjäs med ett väldigt tungt tema, så gick jag nog med kanske sådär ett lättat hjärta därifrån.
Mm. Jag kände mig också upplyft, och när jag satt och funderade på hur jag skulle beskriva den här så kom jag bara på ord på V. Och då är det ju inte nu det finska svärordet jag tänker på, utan jag upplevde att den här pjäsen är viktig, den är värdefull, den är värdig, den är välspelad och oerhört vacker. Det tunga temat i trots.
Jag kan bara instämma. Här hörde vi alltså då Marit Lindqvist och Petter Lindberg om den pjäs som vi ska ägna hela det här avsnittet av Kulturpodden åt. Själv heter jag Silja Sardén Fordstad. Jag tänkte att redan innan vi avslöjar något mer om själva tematiken eller upplägget, så vill jag gärna säga att för min del så tror jag nästan att det här var årets absolut starkaste kulturupplevelse. Alltså helt otrolig.
Jag instämmer faktiskt.
Så jag menar, jag kan bara säga Marit att jag är jätteglad över att du föreslog att vi skulle ta upp den här uppsättningen, att så långt innan vi kunde ha en aning om hur det skulle bli helt enkelt. Men vad var det som fick dig att bli intresserad av det här?
Det här är ett tema som jag fastnar för. Alltså jag läste Sirpa Kähkönens roman Granitmannen. Den kom ut 2014. Den finns ju också på svenska. Sirpa Kähkönen har ju skrivit om sin morfar som var kommunist. Och han tillbringade många år på fånglägret i Ekenäs. Men i Granitmannen så utgår hon egentligen från den här morfaderns bröder som tog sig över gränsen till Sovjetunionen för att bygga arbetarnas idealsamhälle. Och den här romanen handlar om den övertygade socialisten och tidigare lägerfången Ilja och hans fästmö Klara som då på 20-talet skidade den 600 kilometer för att ta sig över gränsen och komma till Petrograd och sedermera Leningrad. Och de återvände aldrig. De blev offer för Stalins utrensningar. Och jag insåg att det här är ett tema i vår närhistoria som jag inte riktigt kände till. Och så tänkte jag då när jag såg att den här nya pjäsen av Elli Salo går upp på Nationalteatern Muistopäivä, så tänkte jag att den här måste vi ju absolut se. Och den här pjäsen är ju skriven alltså i dialog och samarbete med ett forskningsprojekt. Det är Riksarkivet som lanserat det här projektet. Det har gått under namnet Finländare i Sovjetunionen 1917-1964. Det här är ett projekt som har finansierats av statsrådets kansli. Och Elli Salo, hon har ju gått så tillvida tillväga att hon har använt sig av det här historiska dokumentära materialet som man har använt i forskningen. Det är brev och dagböcker, memoarer, intervjuer som man har gjort med folk som faktiskt på något sätt har lyckats komma därifrån, kommit hem. Förhörsprotokoll och personakter som finns hos detektiva centralpolisen. Och sen har hon då skapat en fiktiv historia, eller ska vi säga fiktiva gestalter som finns i den här historien. Och att hon har gjort någonting som hon själv beskriver som ett polyfont minne. För det var ju ungefär 15-20 000 människor som deserterade från Finland till Sovjetunionen. Och det var ofta unga män som åkte dit och äventyrslyssna ungdomar, kvinnor med barn och många spritsmugglare som blev människosmugglare sen när spritförbudet hävdes i början av 30-talet. Alltså alla var inte politiskt aktiva eller övertygade partimedlemmar eller fackanslutna. De var inte på det vänstersinnade. Många var helt enkelt utan jobb och utan bröd och utkomst i depressionens Finland.
Ja, jag funderar också på det här när du nämner det här äventyrslystnaden, att det som jag tycker är så fint i den här pjäsen, att den visar då på den där bredden av människor och motiv som, ja, det är ju inte bara äventyrslystnaden, det är ju liksom av tvång också, många hungrar helt enkelt, och därför är tvungna. Sen finns det ju de här som söker äventyr, och så naturligtvis de här som på något sätt har en politisk övertygelse om att kommunismen är den enda sanna rätta läran. Och här finns i den här pjäsen också en figur, den här Heino, som på något sätt trots alla motgångar envetet propagerar och försöker få de andra övertygade också om att ja, det ser nog lite illa ut nu, men det är för ett godare syfte. Så jag tycker att den här pjäsen lyckas hemskt bra med att visa också liksom de olika människor som åkte dit med väldigt olika motiv.
Jag tycker att det här, när jag också lyssnade på dig Marit här när du beskrev den här romanen som första gången fick dig att börja fundera med vad är det här? För mig var det Antti-Jussi Annilas film Ikitie som kom 2017 som fyllde samma funktion. Att jag tittade på filmen och var så här att vänta nu, att det här är ju helt på något sätt ett kapitel i vår historia som jag har ganska dålig koll på. Och nu med den här pjäsen också man får den här känslan av att det är jätteviktigt att just den här vägen öppna upp för en del av vår historia som man kanske inte så ofta annars talar om.
Ja, jag tänkte på det där också att vi har ju hört om de här amerikafararna som då emigrerade i slutet av 1800-talet av samma anledning. Man hade inte bröd och utkomst, det var fattigt i Finland, man sökte sig till landet där honungen flödar på gatorna. Och de historierna har vi ju hört nästan till lust och leda tänkte jag säga. Men de här historierna har vi ju inte hört.
Ja, och de här amerikahistorien, det är på något sätt också kanske ofta färgade lite av ett slags just äventyr och människor som lyckas i livet och som då det här med den där amerikaonkeln sen som efterlämnar ett arv. Det här är ju helt andra historier, det här är ju människor som faktiskt går under. Där finns liksom inga dollars att hämta i de arven utan det är ju ren och skär misär.
Ja, och det som var på något sätt en ögonöppnare för mig, jag tänkte just på den här filmen Ikitie som du var inne på Silja, som baserar sig på roman av Antti Tuuri. Då är det ju de här nordamerikanska finländarna som lockas att komma till Sovjetunionen. Det var ungefär 6 000 av dem som kom till Sovjetunionen då när depressionen slog till i USA. Och till en början så behandlades de ju med silkesvantar, för de var en resurs, för de tog med sig verktyg och fordon och maskiner och traktorer och så här. Men sen vände ju det när Stalins terror slog igång. Och jag tänkte också på det här med att det finns olika nivåer i helvetet. Att efter inbördeskrigets slut så var det ju många röda flyktingar som sökte sin tillflykt i Sovjetunionen eftersom de förföljdes här. Och de fick politisk asyl ofta och uppehållstillstånd och medborgerliga rättigheter. Men sen de här som den här Muistopäivä handlar om, det var ju de här mer eller mindre papperslösa flyktingarna som kom till Sovjetunionen och de överträdde ju gränsen olagligt. Så de hamnade ju genast i förhör, det blev fängelse, det blev häkte och det blev karantänläger, arbetsläger, tvångsarbete. Alltså man blev ju verkligen en vara på marknaden och i byggandet av de här stora byggprojekten, den här industrialiseringens frammarsch i Sovjetunionen.
Jag tänkte nu när vi beskriver det här, hur det har gått för de här människorna och hur upplägget ser ut, så är det kanske dags för oss nu att stiga in på teaterscenen. För det blir ju lätt när man talar om det så här så börjar man fundera att men hur kan man få någonting vackert och varmt av ett sånt här tema? Så om vi skulle lite försöka etablera hur den här uppsättningen gestaltas på scenen.
Det finns väldigt mycket pauser som man fyller ut med musik. Musiken har en väldigt central roll i den här pjäsen. Det finns två musiker som är placerade på scenen på vardera sidan. Som då på något sätt kommunicerar väldigt organiskt med det som sker i mitten av scenen. Och det är nästan som att ja, musiken är en del av ensemblen. Dessutom är det två helt fantastiska musiker som trakterar, jag vet inte hur många olika instrument, det är slagverk och det är piano och det är keyboards, det är klarinett, det är
gitarr.
Kant eller gitarr. Och det blir en hemskt organisk musikväv som på något sätt lyfter det till helt nya höjder tycker jag.
Jag tänkte många gånger alltså under föreställningens gång på Les Misérables, alltså, som har blivit musikal, alltså Victor Hugos klassiska berättelse som har blivit musikal, som jag alltid är sådär, man tänker lätt musikal att det blir ganska lättsamt och sådär, att den typen av underhållning, men det är ju verkligen en text som har just den där tyngden och som skildrar utsatta människor som sen drivs till ytterligheter och där musiken är helt förstås fantastisk som en del av det. Och jag tänkte på det under den här föreställningen att fast det är en helt annan sorts musik och det sjungs inte hela tiden så blir det på något sätt den där andningen i hela pjäsen som också bär en. Att det är det som på något sätt är den där underliggande strömmen som jag tycker att funkar jättebra och som också i kombination också med hur scenbilden fungerar blir en jättefin helhet. För här i första scenen så har man alltså på scenen en båt.
Ja, och jag tänkte att just den här musiken den fungerar både som den är följsam men också pådrivande på ett spännande sätt. Och som du sa, att det blir som en andning. Och jo, den öppnar med en enorm båt som man använder så skickligt. Och då är det ju just den här tidigare smuggelkungen Osko som spelas av Rasmus Slätis som har sadlat om till att bli människosmugglare. Och då samlar han då hela det här gänget ombord på den här båten. Och de ska ju ta sig då från Kärholmen i Helsingfors i riktning mot Sovjetunionen då till Österns underland. Och tanken är ju att Osko har ju tänkt sig att han ska ju bara forsla dit de här andra och sen ska han ju komma tillbaka och fortsätta med sin verksamhet. Men han, sen när de kommer i land så möts de ju av milisen och så blir de tillfångatagna och så inser han att det finns ingen återvändo. Och i något skede säger han också att mua on vituttanut kerran tällä matkalla ja, ei, ja vituttaa vieläkin, alltså att det har varit ett enda
helvete.
Ett enda helvete tag hela vägen. För de blir ju som sagt då tillfångatagna. Sen blir det ju en resa man får följa. Man får ju följa de här människornas väg etapp för etapp. De är ju indelade just i sådana här etapper. Och det blir just det där att man forslas från det ena lägret till det andra. När arbetet tar slut på ett ställe så flyttas man till ett annat arbete. Det var ju då, alltså det kunde vara fråga om skogsarbete eller byggarbete eller bygga dammar eller kanaler eller vägar eller vad som helst. Och där tycker jag också att de här förflyttningarna, för sen vi har haft den där båten och sen kommer de här oxvagnarna in där med de här gallrena. Och det blir så klaustrofobiskt när de packas samman i de här vagnarna. Och man vet ju att de sitter där i dygn som packade sillar. Och hur ska man ens, och de har ju ingen mat och det är kallt och det är jävligt och alla är sjuka och de har diarré och det, och det kan finnas små barn också med på de här etappresorna.
Ja, där följer musiken just väldigt följsamt med hela vägen. Och ibland så tar den en större roll och ibland blir musik för det här när de plötsligt brister ut i sång över någonting, en liten glädjestund, och då blir musiken får en mer framträdande roll. Musik blir en del av deras vardag och sen försvinner den igen. Det blir ett slags, inte en kuliss, men på något sätt ett sånt här litet, ja, det är någonting som hela tiden bubblar där under och som för handlingen vidare. Och så jag tänker på, det finns en scen där de då har kommit igen. Är det gruvarbete de håller på med? Och musiken blir plötsligt så väldigt, nästan som maskinmusik. Och så framför de en koreografi på scenen, de här skådespelarna. Ja. Ett slags dans. Och musiken är helt perfekt för att den också accentuerar det att de här människorna är inte längre människor, utan de är ett slags maskiner.
Jag kommer att tänka på Elmer Diktonius och hans dikt Orlo Dofadoshkov, just den här rytmiserade, påträngande, taktfasta rytmen, för de stampar ju verkligen och man lever ju med också där som i publiken med den där rytmen.
Och ändå det med så otroligt små medel. Ja. Jag tänker så det är så mjukt på något sätt. Jag vet att du, Marit, i något skede talade om det här att äntligen en finsk pjäs där man inte skriker! Yes!
För det är på något sätt att det där skriket finns där, men det är inkapslat. Det känns nästan som att de är så försvagade och så trötta att de orkar inte ens skrika. De blir ju apatiska, helt enkelt. Och det märker man också den där, i kropparna, att de gestaltade så oerhört bra, de här skådespelarna, det där kroppsliga förfallet, den där kylan och smärtan och sjukdomen, hur den förtär dem inifrån, och de bara blir mera krumryggigare och krumryggigare hela tiden, och de hasar omkring i sådana paltor utan skor.
Ja, fast samtidigt så finns det ju de här små ögonblicken. Det finns den här ena kvinnan som saknar skor, men så hittar hon en, någon har blivit arkebuserad och den personen har sina skor kvar och så tar hon de här skorna. Och det är ju förstås en hemskt tragisk episod, men det är samtidigt en liten glädjestund för henne för hon tar de där skorna, lägger dem på sina egna fötter och det är kanske inte helt rätt storlek för henne. Men det blir ett slags dansskor för henne som då vittnar om en förfluten tid eller liksom glädjestunder som verkligen inte finns där i Sovjetunionen. Men de här skorna blir ett slags liten sån här, ja, de för henne till en annan, bättre värld.
Jag tänker också den sån här liten scen som framhäver den här skillnaden i ålder mellan dem också. För att i något sätt när de blir, ju mer de avhumaniseras så blir de på något sätt samma ålder. Mm. De går på samma sätt och är på samma sätt. Men just i den stunden så inser man att hon är fortfarande ung. Och att det finns den där, just längtan av att dansa finns där. Och sådär. Jag tänkte på det här när man talar om uppsättningen i sig, så här finns, alltså jag var jättesåld för allting. Det enda jag i början värjde mig lite mot var att här finns sådana inklippta sekvenser där man via en videokamera får närbilder projicerade på det som händer på scenen. Alltså att fotografen är på scenen och filmar väldigt nära in på ansiktsuttryck på de här skådespelarna. Och först får jag lite sådär som att okej, måste man ha ännu det här elementet in? Jag kan ibland vara lite störd på att man använder sådana här medel. Och så tänkte jag på Joachim Trier, vars film Sentimental Value nu är jättestor i biovärlden. Och jag hade sett en intervju med Joachim Trier där han kan tala om det här med Delon. Han så att säga, den hommage han gör till Ingmar Bergman handlar om Ingmar Bergmans syn på närbilden och hur nära man kan gå en människa med kameran, vilket man skulle aldrig kunna titta på en människa så, på samma sätt i verkligheten, för det skulle vara så närgånget, men med kameran kan man göra det. Och så började jag tänka lite i de banorna, och i den här Sentimental Value så finns det då en rollkaraktär som är regissör och som säger till sin dotter som är skådespelare på teatern att förstår du inte att din kapacitet går förlorad där på scenen för ingen ser ditt ansikte. Mm. Och här lyckas man då faktiskt, sen börjar jag tänka att men det här är ju det funkar som, att vi ser på distans i publiken, i människorna på scenen, och det är fantastiska scener i sig. Men så får vi dessutom den där närbilden som avslöjar hur i stunden de här skådespelarna är och hur de är ett med den där känslan de ger uttryck för. Att det blir jätteintimt och tycker jag till slut sen ändå välfungerande. Jag vet inte hur ni reagerar på det.
Ja, den där kameran följer ju med också när de går under jorden så att säga, försvinner från scenen och går ner i några gångar som då ska vara någon slags fängelsehålor kanske eller några gruvgångar eller vad vet jag. Men då blir det just den här ångesten så påtaglig där, och när man just kommer så nära deras ansiktsuttryck, och jag tyckte det funkar jättebra. Annars så kan jag också hålla med dig Silja att det är ett element som man använder kanske lite slentrianmässigt ibland, men här tyckte jag att det funkar.
Jag tyckte det också nog fungerar väldigt bra, och just kanske också för att det hela tiden behöll sin värdighet, att fast man kom väldigt nära så var det ändå någon slags respekt upplevde jag, att man fick liksom en pusselbit till av deras liv. Ja, det kändes som man verkligen kom de här människorna väldigt nära.
En liten detalj så där som man ibland hinner glömma att faktiskt att för mig till exempel som går mycket på bio så ser man de här finska skådespelarna i film ständigt. Pirjo Lonka som gör en av de här riktigt stora rollerna här, hon är faktiskt bioaktuell, har varit med två filmer i år, Täydelliset vieraat och Elämä on juhla. Och här när man ser henne på scenen så får man på något sätt se hennes skådespeleri ytterligare en dimension, och man blir påmind om vilken fantastisk skådespelare hon alltså faktiskt är. Och jag måste säga att alla de här skådespelarna är helt strålande tycker jag i den här uppsättningen.
Ja, då när jag såg den här föreställningen så jag tror att det var just Pirjo Lonka som stod i mitten när det var avtackning sen efter att pjäsen var slut. Så kändes det som att också skådespelarna själva var jätteberörda över den här berättelsen, och det såg ut som att hon just nästan grät alltså där när hon stod där i mitten av scenen. Så jag tror att det här är en berättelse som kommer dem själva också väldigt nära på många sätt. För att de gestaltar ju en berättelse som är en kollektiv berättelse. Det är ju inte individerna i sig som sticker ut på det sättet, utan det är det där kollektiva, den där gemenskapen dem emellan också, när de är där i den här misären. Och de till slut inser att de kommer aldrig att komma bort härifrån. Mm. Att de forslas vidare och vidare och vidare, till slut så hamnar de ju i ett läge då under Stalins terrorvälde. Att de flesta alltså av de här människorna arkebuserades ju, i synnerhet männen. The place of no return, så att säga. Mm.
Men det som jag tycker är så fint i den här pjäsen, fast det är väldigt dystert, väldigt mörkt och tragiskt på många sätt, så finns här ändå en gemenskap och en solidaritet mellan de här finnarna som hamnar där i den här Guds förgetna hålan. Att, ja, trots att yttre världen är hemsk, men de har en inre värld som på något sätt ändå har ett ljus. eller bär på ett ljus. Och fast det är mörkt så kan man ändå fantisera om olika saker. Fantasin som ändå fortfarande lever hos dem. Och det finns en scen där de drömmer om mat, om kaffebröd och kaffe. Och det är nästan så att man kan känna den där doften av kaffe. Den blir så otroligt intensiv. Och man ser att fast det bara är en dröm så är den nästan verklig.
Mm. Jag tänker på det när du i början, Petter, sa just det här med att när du kom ut så var du överraskad över din egen reaktion och att trots temat så fanns det någon slags värme kring det hela. Jag hade helt samma känsla när jag kom ut. När man kommer ut från föreställningen så i den här aulan så snurrade på väggen en lång räcka med namn. Alltså alla de som drabbades under den här tiden i Sovjet, alltså alla finländska namn. Och jag blev stående där, så jag hade faktiskt, jag har ganska lätt för att gråta, men jag grät inte i den här föreställningen. Den var otroligt vacker, otroligt berörande, men ändå med en viss emotionell distans som jag är tacksam för. Och sen när jag kom ut så kom så där på något sätt verkligheten emot en, att man insåg, okej, här är de här riktiga människorna nu vars namn flimrar förbi. Och eftersom jag själv har den här kopplingen också i släkten, alltså inte av någon som for till Sovjet, men en farfar och hans far som satt på Sveaborg som fångar, så stannade jag där för att titta på det här namnet. Tänk om det dyker upp något släktnamn här. Att det blev väldigt också konkret en koppling till min verklighet. Och jag vet att du, Petter, kanske också hade den.
Ja, jag har en farmors far som har suttit både på Sveaborg och i Dragsvik. Och det är ju en släkthistoria som alla i min släkt är väldigt medvetna om, men som vi nästan aldrig talar om. Och det här var ju på något sätt lyfte fram den här tanken att jag menar, tänk om farmors far då hade bestämt sig för att nej, han vill inte stanna i Finland, han vill pröva lyckan i Sovjetunionen istället. Det känns lite märkligt faktiskt att på något sätt tänka sig att ja, men det kunde kanske ha varit någon av mina gamla släktingar som hade befunnit sig där just i den situationen. Ja, och det som jag också fäste mig vid i den här pjäsen var att maktutövarna aldrig blev väldigt synliga. Det var som om de lider, de här finländarna som är där, men den här själva maktapparaten exponeras egentligen aldrig mer än kanske en vakt som går förbi. Och det gör det på något sätt ännu mer verkligt. Man har sett allt för många nazifilmer eller där den här maktapparaten demoniseras och det ska vara det värsta och det tuffaste. Men här är det bara invävt i ett sånt här gigantiskt maskineri och det blir nästan ännu värre.
Här märker man ju att jag menar, om du Marit sa att man ser på skådespelarna på scenen att de berörs personligen av det och vi har känt hur angeläget det på något sätt är, så kan man då säga att den här typen av berättelse också då så att säga i en konstnärlig utformning fyller en funktion i vårt, vad ska man säga, nationella identitetsbygge.
Det tror jag absolut, om vi nu bara tänker på också hur lång tid det tog för oss att prata om inbördeskrigets följder och verkningar i vår historia, så tror jag nog också att det här är en historia som lyfts fram kanske också nu i och med just det här projektet som nu avslutas i år, tror jag. Så har man ju försökt lyfta fram de här berättelserna och de här människorna, för det var ju alltså 15-20 tusen finländare som deserterat i Sovjetunionen. Och man räknar ju med att av dem så dog ju merparten där. Antingen arkebuserades man eller så dog man på arbetsläger eller tvångsläger och så vidare. Att det var jättefå som kunde komma tillbaka eller lyckades komma tillbaka. För jag menar, flydde man och blev tillfångatagen så skickades man ju till Sibirien på många år. Så att det finns ju många släktingar som inte har vetat vad som har hänt med deras släktingar då, som har försvunnit så att säga i Sovjetunionen. Och jag, säkert också många som har känt en skam över det här att man har haft släktingar då, som har varit iväg så att säga. Men att på något sätt så känns det att den här pjäsen ger en upprättelse också. Om vi nu avslöjar så mycket om den där slutscenen i den här pjäsen också, så blir det faktiskt på riktigt en minnesdag. Mm. Man sätter ljus på gravarna rent konkret, så att det blir också det där, ur det där mörkret så växer ändå det där ljuset fram, att man lyfter fram dem, vi minns dem. Mm. Så att det blir en oerhört berörande slutpunkt tycker jag på den här scenen.
Jag tycker också att den här slutpunkten, som för övrigt påminner en del om slutet i pjäsen om Hilma af Klint, som vi också har talat om här i Kulturpodden, är en jättefin inramning som gör att jag nästan kan förlika mig med den här titeln. För jag hade lite svårt för det här, alltså att föreställningen heter Muistopäivä. Och jag tycker att det på något sätt är ett lite vagt namn, helt enkelt. Att den säger inte någonting vad det är. Handlar om tematiskt sett och kanske inte så slagkraftigt heller, jag vet inte.
No, jag kan nog köpa den här titeln. Senast då i slutscenen så får man ju kanske ett svar på varför det heter Muistopäivä. Och Marit, du nämnde det här med upprättelse. Jag tänker också att det liksom inte bara individens upprättelse, utan det är kollektivets upprättelse. Och fast alla inte får ett ljus tänt för just honom eller henne eller hans eller hennes bild projiceras på väggen, på scenen, så är det ändå ett kollektiv som på något sätt nu får, de får alla så att säga, de blir alla synliga. Och det tycker jag är en hemskt fin gest, att man dels då vågar göra det här, vill göra det här, och att man dessutom gör det på ett sådant väldigt fint sätt.
Här finns ju helt naturligt alltså en åldersgrupp som går och tittar på det här, för att man på något sätt känner till och kanske har en ingång i det. Men här finns också ett element som kunde öppna det för en yngre publik och för en publik som kanske inte berörs av själva tematiken. Som du, Marit, riktigt där i början var inne på när du sa det här, att den här en av huvudkaraktärerna, han är spritsmugglare som sen blir människosmugglare. För att någonting i den här pjäsen gör ju att den också bär vidare mot, alltså, dagens situation för många människor, det här, vad det är som driver människor på flykt, vad som händer i det skede.
Ja, jag tänker också bara den där enorma båten som man ser där på scenen, så för ju tankarna till dagens värld och alla de miljoner flyktingar runt om i vår värld som är på flykt just till andra länder i hopp om en bättre framtid, i hopp om bröd, broderskap, jämlikhet och frihet och så vidare. Att det blir så berörande, och jag tänker också på det här med nu när vi, de här finländarna som ju ofta var papperslösa emigranter som for över östgränsen till Sovjetunionen och blev exploaterade på ett sätt som vi inte ens kan riktigt ta till oss idag och begripa hur man kan utnyttja människor så hänsynslöst inom en statsapparat, så likgiltigt, väl medvetna om att de här människorna kommer inte att överleva det här. Så jag menar, i dagens värld så finns det ju också människohandel på många olika plan. Och jag kommer att tänka på det nu. Bara för någon dag sedan så tilldelades den grävande journalisten Paavo Teittinen på Helsingin Sanomat Fackfinlandia-priset för sin bok Pitkä vår och kuinka moderni orjuus juurtu i Suomeen. Som då avslöjar den finska rättsstatens och samhällets blinda fläckar. Alltså han skildrar hur den här systematiska exploateringen av utländska arbetare har blivit så djupt rotad här hos oss i Finland, och att det här fenomenet framförallt då är vanligt inom restaurang-, städ-, jordbruks- och byggbranschen. Och att många är fast i tvångsarbete, man får inte någon vettig betalning och ersättning, man hålls i slaveriliknande förhållanden och så vidare, och det här är en ganska vanlig praxis. Så jag menar, om man drar parallellerna och kurvorna raka, så finns här ju ganska många kontaktytor mellan 1930-talet, Stalins gulagläger och Finland och världen idag. Jag menar just det här hur man använder människor i ett obarmhärtigt maskineri.
Jag tycker det är på ett sådant väldigt universellt nivå det här, utan att ändå vara sådär väldigt, jag menar, man kunde kanske ha lagt ännu tydligare markeringar till vår tid, men jag tycker det är fint att de behåller också den illusionen av att det är just 30-talet det handlar om. Sen om man vill som åskådare så kan man knyta de här trådarna till vår tid och vår vardag och hur vi behandlar flyktingar idag. Så det funkar liksom på många plan.
Jag tänker skäla sista ordet här och säga det att det som jag tycker är så fantastiskt med den här föreställningen, jag som är så här inbiten filmmänniska och ibland kan känna så där när jag går på teater att ja, men det här är varför jag tycker om film. Det är någonting som jag inte på samma sätt kan leva mig in i. Så det här var en sån här teateruppsättning som har alla de här elementen. Just den här kopplingen, ett historiskt skeende, man pekar framåt utan att vara övertydlig, och sen framförallt att man använder den där konstformen, den där uttrycksformen till max. Man gör det verkligen till en upplevelse som man upplever här och nu och som man är helt omsluten av och som man bär med sig länge efteråt. Helt jättefin teaterupplevelse.